Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen. Då säger vi välkomna till avsnitt 103 av podden Ålands Handel. Idag sitter jag här med två stiliga herrar bredvid mig. Jag har till vänster om mig Fredrik Rosenqvist.
Hej, nyklippt. Ganska nyklippt.
Men det ser man inte med de där stora lurarna.
Nej.
Och till höger om mig har jag Jörgen Pettersson.
Hej, nyklippt.
Och jag som sitter och snackar heter Anna Karlsson och jag ska styra skeppet idag. Och apropå stiliga herrar så ska jag vilja prata lite grann om The Sexiest Man Alive. Det vill ni också.
Tystnad alltså.
Det var tystnad. People Magazine utser varje år The Sexiest Man Alive. Det här har man gjort sedan 1985. Och i år så är det då en Captain America-skådis som heter Chris Evans. Sådär, ganska mjukis typ tyckte jag kände. Hans reaktion hade varit så här: oj nu blir mamma glad. Men hörni, hur mossigt känns det här? Om jag skulle plocka bort det här Sexiest Man Alive och sätta dit Sexiest Woman Alive. Känns det fräscht det här?
Man hade väl Sexiest Woman Alive, men det la man ner för 10 år sedan eller något sånt tror jag. Eller?
Har för att det kändes omodernt?
Ja. Så, ja, men det känns lite omodernt. Jag kollar faktiskt på vem som har blivit Sexiest Man Alive. Johnny Depp har blivit flera gånger. Det känns ju så där nu.
Vem? Johnny Depp?
Ja.
Ja.
Det är ju sexigt att slå folk. Förlåt.
Men, vad säger du, Jörgen? Tycker du att det är härligt det här?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det där ska läggas ner. Jag tycker det där är fullständigt ointressant. Är det 1800-tals sunk.
För att du inte är på listan?
Mest därför.
Okay.
Men också för att de annars väljer fel.
Om vi nu i vår tidning som vi har, som kanske inte kan jämföras helt med People Magazine, men ändå har en plats på jorden. Vem skulle vinna då?
Nu börjar jag fundera på, lokalt. Jag undrar om Leonardo DiCaprio var med på den här listan. Om inte så är det en skandal. Eller? Har han någonsin blivit utsett till världens sexigaste man? Det här måste
nej,
vi ta reda på.
Nej, det har han nog inte.
Tom Cruise måste ha varit med.
Det... Tom Cruise var där. Mel Gibson var först, 1985.
Ja, George Clooney har blivit så här.
Och sen han här kralliga paketet, vad heter han?
Arnold Schwarzenegger, nej, det tycker jag
också. The Rock ja. Var där. Ja. Men det kändes lite grann som att det har gått mot snällare killar så här på slutet.
Unisex. Men vi ska se.
Ja, eller att det kanske ändå, jag vet inte. Innan de lägger ner så går de mjukis.
Vi tycker någon tävling, unisexigaste.
Vad betyder
varelse?
Det?
Ja,
som man inte riktigt vet vad det är för någon.
Nej, men alltså sexiest man och så finns det sexiest woman och då ska man ha sexiest varken eller.
Ett år så gav de till ett par.
Ja.
Världens sexigaste man blev Brad Pitt och Angelina Jolie. Det
oj.
Var konstigt. Och ett år så glömde de bort att ge det. Och då gav de det, inte postumt, men i efterhand till Keanu Reeves.
Tycker den postumt känns ju lite konstigt.
Nej, han lever ju fortfarande.
Hörrni, med tanke på att ni tyckte det var mossigt så fastnar vi ändå ganska länge här. Men vi ska ge oss vidare.
En fråga, vad händer med dem som efter att de har fått sin utmärkelse? Blir
Chris Evans skulle väl i alla fall tydligen gå hem och prata med sin mamma då.
Okay.
Så att hon ska bli glad.
Men frågade vem som skulle bli Ålands sexigaste man?
Ja, vem skulle det vara?
Kenneth Gustafsson.
Är
han är otroligt stilig.
Kenneth Gustafsson.
Mm.
Bra.
Ja.
Nu blir han nog glad så här på fredag.
Han är dessutom extremt kunnig på en mängd olika
områden. Ja, men det är ju det som är sexigt. Man är kunnig och snäll och klär sig väl och allt det där. Ja, vi diskuterade det här på Ålandstidningen för många år sedan. Och jag gjorde en stor enkät och vi kom fram till det här då.
Bra.
Vi nämnde det aldrig för honom. Men kanske han lyssnar på den här podden och får höra det.
Vi ska verkligen hoppas att han lyssnar på den här podden. Ja. Vilken fredagsgrej.
Jag såg honom
faktiskt. The sexiest åländske man live.
Mm, jag såg honom på förra veckan. Han kom knallande längs Ålandsvägen. Och han såg väldigt stilig ut fortfarande.
Härligt.
Ja.
Skönt. Då så. Mm. Hörrni, ni, apropå åländska snackisar då. En av de stora har ju ändå publicerats den här veckan. Nämligen Skattetoppen. Där är ni båda två med, men inte jag. Vilket väl kanske inte är så konstigt eftersom endast 22% på Skattetoppen är kvinnor.
Var det det? Hade du räknat ut eller hade någon räknat ut?
Herregud vad du måste ha haft tråkigt i veckan.
Det här har jag suttit och räknat ut. 1, 2, 3, 4.
22,
nej,
så var femte kvinnor.
Någon annan har räknat ut det här. Men är det här med, nu pratar vi om Sexiest Man Alive, det tyckte du inte var mysigt. Tycker du Skattetoppen är mysig, Jörgen?
Alltså nu låter jag som lite bakåtsträvare men jag tycker att det där är extremt ointressant. Otroligt ointressant.
Ja, men
det säger ingenting om en människa hur mycket pengar de tjänar, tycker jag.
Nej, jag märker att jag håller på att bli äldre, men jag tycker mer och mer som Jörgen för varje år som går.
Ni är faktiskt på väg att bli någon slags sån här lite gubbigt par. Men hörni, vad berättar skattetoppen? Ni säger att den berättar inte hur den en människa är förstås.
Nej.
Hur mycket pengar, vad är det som den inte berättar då? Om vi skulle lista det istället.
Ja, men den ger bara, alltså, kan du nämna en enda fördel med den? Jag menar, alla som är med i den är arga över att de är med, och alla som inte är med i den är arga över att de inte är med, och alla som är typ tjuvar och bedragare är glada för de får se vem de kan lura upp för de har mycket pengar. Alltså jag ser inga förlåtande drag med den där överhuvudtaget.
Varför fortsätter vi publicera den då hela tiden?
Och för att man kan.
Det är ju att lira på den här gamla, det är nyckelhålsprincipen. Folk tycker om att kika på hur andra har det och försöka bilda sin uppfattning om det. Mm. Det här är faktiskt rätt och slätt bara en slags avundsjukespaningsskvallargrej.
Och sen,
ja. Så enkelt är det. Och det verkar,
vi ju,
det, alltså.
Det verkar det. Vi ju behöva, vi folk här
alltså,
på jorden.
Ja, behöva. Jag tror att någon skulle gå under om man skulle sluta med det.
Vi ska ju förmodligen skvallra om något helt annat då och ändå hålla på att spekulera vem som har mest pengar.
Och sen förstås. Är det ju otroligt tillbakablickande. Det är så här, nu går ju folk och företag fundera på hur ska man få 2023 att gå ihop? Och så kommer det en lista på hur det gick 2021. Det känns ju så här. Alltså man minns
ja, okej, det här var mer intressant på 1900-talet kanske.
Ja, men det var lite sådär.
När saker var stabila.
Men nu ska jag lova positiv resten av podden.
Ja. Och sen en sak
men
till
ni har
bara
ju
också,
fått vara med i alla fall, det har inte jag.
Men jag tycker att man missar poängen i att göra faktiskt en berättelse av det. Det tycker jag man kunde göra mer på. Mm. Om man skulle verkligen ställa frågan, hur har det här gått till? Hur känns det? Vad har du gjort för att lyckas med detta? Vad skulle du kunna tipsa andra för att tjäna lika mycket eller lika lite eller vad det nu är för någonting. Mm. Jag tycker att man skulle man få se en fördjupning, en vettig fördjupning på det, så skulle det mer rättfärdiga det än att bara rapa upp siffror.
Vilken tur att du har en tidning som du kan jobba i.
Mm.
Mm.
Om vi skulle ägna oss åt sådana här saker. Ja, nu gör vi
precis.
Ju det.
Så. Okay.
Sen är det intressant att veta vad alltså man kan ju granska så här vad vd:ar och sådana tjänar, men de uppgifterna har ju varit offentliga sedan länge. Mm. De blir ju offentliga, alltså om man tar börsbolagen, de för 2021, de var ju liksom i början av 2022 blev de offentliga.
Men det är ändå, jag tänker att det här som du egentligen skulle vilja läsa då, Jörgen, som man kanske skulle kunna tolka som att du skulle hellre se lyckotoppen eller något sånt här. Den är ju lite svårt att mäta. Vi deklarerar ju inte nödvändigtvis hur nöjda och glada vi är.
Nej, men det där har vi pratat om ganska många gånger. Alltså. Och det blir det här, det blir en ton i att du är lyckad om du lyckas tjäna mycket pengar. Den tonen finns i det här med till exempel skattetoppen. Mm. Och det är den som ställer till det, tror jag, för många. De tänker att om jag inte lyckas tjäna så där mycket pengar så är jag kanske inte riktigt lika lyckad. Vilket ingenting kunde vara mer fel.
Jag skulle vilja att ni förklarar lite varför ni två är där. För det är väl inte så att ni egentligen ligger där på topplistan utan
ja,
det handlar om något annat.
Jörgen är ju...
Ni står båda som ansvariga utgivare för Ålands Handel.
Ja, just det. Nej, Jörgen får sjöfart. Jag får Ålands Handel.
Ja, förstås. Ja. Just det.
Så om du blir ansvarig utgivare för någonting så får du vara med. Men jag skulle hellre vilja vara med på... Varför inte jag med på kulturdelen? Jag släpper ju böcker och sånt.
Just det, nu har vi en direkt...
Var jag med som sådana här som publicerar?
Alltså mediafolk.
Jaha, okej.
Men nu vill Fredrik flyttas till kulturlistan.
Ja, jag skulle hellre vara på kulturlistan också. Jag har ju gett ut böcker.
Ja, men jag skulle också vilja vara
ganska
där.
Ganska många.
Ja,
var ska jag hållas till då?
Och så tycker jag att
formgivarlistan.
Och Fredrik är ju rätt framstående med Gura också, som borde ha på musiklistan. Finns det en musiklista?
Jag och Lars-Erik Mattsson.
Faktiskt, nu måste jag säga, och det är ni två. Vem tjänar mest?
Ja, det är nog.
Det är faktiskt en rolig grej med skattetoppen i år. Och okay. Det var ju ändå att den blev prankad, tycker jag, i Finland i alla fall.
Ja, det var det roligaste.
Det var faktiskt roligt, för att där fanns då en Juha-Pekka Piroinen som var listad som vd för ett företag som kallades för, eller faktiskt existerar, som heter Goofy Unicorn. Han hävdar då att han har skrivit fel i skattedeklarationen. Det måste ha fått, han har fått hjärnsläpp. Så han, men det visar sig då att han har redovisat 133,7 miljoner i kapitalinkomster. Men den här siffran, 1337, betyder på hackerlingo kan man säga då, att det står för lit, alltså elit. Ja, alltså L, det blir ju som att ettan är ett L, treorna är 2-1 och sjuan är T. Så det elit kan... står det, men det står för elit då. Det här tyckte jag var kul.
Han kan ju inte ha fått hjärnsläpp i och med att det var just de siffrorna.
Nej, det var så elegant planerat.
Jag tyckte att det var snyggt.
Det var jättefint. Och lycklig. Bara namnet på bolaget, jo. Goofy Unicorn.
Goofy Unicorn.
Alltså där man säger, slår fast att en unicorn är goofy.
Ja.
Liksom, det är ju att över... Liksom.
Ja, ja. Mm. Dubbel negation eller vad
det blir?
Dubbel
negation. Fast tvärtom.
Det är dock ett väldigt farligt practical joke. Den kommer jag ska göra samma sak och bara fylla det här på skoj. Och sen kommer skattemyndigheten och kräver mig på 10 miljoner restskatt.
Ja, jag vet. Det men kul. Det är alltid kul med de här grejerna som liksom...
Och då kommer de att säga att ja, men du får nog tillbaka det sen när du måste betala det först. Ja.
Jag kan aldrig riktigt sluta prata om den här aprilskämtet. Ålands genom tiderna bästa, det här ja, med bananerna.
Så de bananerna...
Jo, det var bra. Ja. Okay,
det är november och vi ska prata aprilskämt.
Jag får inte prata om det här mer, så nu hoppar vi vidare
alltså,
till nästa ämne.
Snart vill jag prata sjöfart om
nu
det ska
vara
på det här.
Nu ska ni få se, nu ska Fredrik få prata om något som han älskar i alla fall. Han fick skicka ett mess till mig igår, eller var det igår?
Ett, han har skickat 10 vid det här.
Nu är man taggad, skicka han på Messenger. Ja. Och det handlar om att nu kommer inflationssiffrorna och jag kände så här, okej. Okay. Men du ska få några minuter här Fredrik. Vad har du att säga om inflationen efter gårdagens stora avslöjande?
Det var ju flera än jag som var taggade igår. DITV sände ju direkt och stod så här.
Så Anders Hägerstrand var också?
Nej, han var inte med. Men det var så här extra sändning, ödessiffrorna från USA.
Okej.
Okay. Det stod så.
Alltså ja. Jag undrar om inte sådana här när ekonomireportrar ibland tar sig själv på lite för stort
allvar. Nej, det här är inte
vi har väl ändå vetat att vi ska väl alla dö, det har vi vetat sedan länge. Men ska vi dö ännu snabbare nu eller hur gick det?
Det gick ju bra då. Inflationen kom in lägre än väntat.
Yes!
Mm.
Och det här är ju väldigt goda nyheter av många olika skäl. Nu så vågar ganska många tro på att inflationen har vänt ner. Den är på väg ner. Amerikanska centralbanken kommer att sluta höja räntorna snart. Man tror att räntorna kommer att stiga upp till ungefär 5%. Sen kan de sluta. Och de är ungefär på 4% nu. Så vi är snart ute ur faran. Och det här betyder då att vi kanske får en mjuk landning i ekonomin. Att vi får ingen allvarlig lågkonjunktur. Vi kommer att få behålla jobben. Börsen kommer att börja gå upp. Räntorna kommer inte bli jättehöga. Och inflationen kommer att mattas av. Och det här är ganska bra. Sådär.
Och ganska... 6 veckor kvar till julafton.
Ja,
så kan det, var ganska...
det låter bra, men jag kan känna så här, faktum är att mitt liv har inte på något sätt ändrats sen det här börjar låta så här svart och bedrövligt.
Nej, men det här är ju ganska framåtblickande. Så det som det här förhoppningsvis indikerar är att ekonomin kommer inte att gå fullständigt jättedåligt om ett halvår.
Skönt.
Så här gjorde Dagens Industri i dagens första sida. Börseufori börs i guldbokstäver.
Oj, här har de tagit i.
Så det blev ju glädjefnatt igår då.
Okej, okay, Dagens Industri ganska, i alla fall glada då. Och
ja, men du? Andra är glada. Alltså vi fick den största uppgången på börsen i USA sen 2020. Sen
jag
pandemin.
Tyckte att jag såg det.
Ja, så även på det min var lilla, ganska lilla många. Börs. Och dollarn stört dök och räntorna får ner jättemycket. Och alla var glada. Så jag var ju inte helt fel på bollen.
Är man
jag sa
glad när dollarn dyker?
Ja, dollarn har varit väldigt, 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 väldigt dyr, vilket är inte alls bra för någon egentligen just nu. I synnerhet för tredje världen, alltså världens lite mer fattiga länder som har väldigt stora skulder i dollar och måste importera mycket i dollar. Där är det inte så krispigt just nu. Så det, för fattigdomen i världen så var det här, ja, det var bra för alla nästan.
Alla är glada, vad skönt ändå, för att det är ju nämligen så att det är ju helg, så då får man ju något att bara så här...
Hela världen är på väg ut ur skogen. Äntligen.
Nu, på måndag är allting glatt igen.
Nej, men som ni som satt och hoppas på räntor på 10% och att mjölken ska kosta 18 euro om något år. Ni kanske inte riktigt fick vatten på er kvar. Nu får vi hoppas då. Men, så att, ja, bra.
Okej.
Okay.
Nu ska vi
tänk
prata om...
alla dessa som blir lyckliga när det går dåligt. De måste ju ha det alldeles hemskt just nu. De.
Ja.
Jo.
Ja.
Okay.
Ja, vi kommer till dem. Mm. Kanske.
Härligt.
Vi har några som inte tycker att det är så kul när folk har roligt. Det är dansbråk igen i världen. Ingen ska få ha kul. Den nya italienska regeringen har beslutat att man ska förbjuda rave-partyn. Det var en massa människor som gick på rave i Modena. Balsamico-staden, va?
Jo, Modena. Det är
Modena heter det, förlåt. Nu måste vi prata med poddens italienare här. Modena. Ja, det var för någon helg sedan. Här har de stökat till det så mycket så att det här med ordna rave, det ska du framöver kunna ge 6 års fängelse. Samma sak händer tydligen i flera länder. Vad säger vi? Det här med förbud. Här känns det ju lite så här november-Åland. Att man nästan hellre ska önska sig ett rave-påbud, va?
Ja. Vi skulle införa lagstiftning där man måste gå på rave party
varje fredag.
Ja.
Mm. Minst en lite rave måste vara.
Så, nu har jag inte läst på jättemycket om den här festen, men det var väl en illegal fest i den meningen att de höll den i en lokal som inte var deras och så. Den var ju sådär.
Ja.
Ja.
Men äter man inte svampar? Äter man inte svampar och sådant som man inte borde äta när man är på sådana?
Det beror väl på lite. Ja, vissa gör väl det. Vissa det dansar bara.
Det är inte bara hallonsaft.
Om 600 människor skulle ockupera ett tomt hus, vad ska vi säga? Posten Åland.
Ja, ska det ge 6 års fängelse?
Ha fest i 4 dagar. Jag tror polisen ska komma då.
Men, ja, det är klart att de kommer. Men jag kan tänka så här, vad fan, folk får väl ha lite kul.
Ja, och sen hörde vi till, alltså det är därför lite tjusning. Ni har aldrig varit på en ravefest.
Men inte det, jag det, heller, lite, det borde vi göra, va?
Tjusningen med ravefest är att de är lite farliga och illegala.
Kan Åland Handel ordna rave, eller känns det lite off-topic?
Alltså är jag lite ute nu, men är det inte så att ecstasy och rave håller inte de varandra i handen ungefär? Dem?
Lite, om man ska
ordna, det
beror
ju
lite på. Det
är ju inte riktigt bra, inte det. Det
nej,
får man
det
ju
det
ändå
ju
säga.
Inte. Det är det ju inte. Man måste ju inte, man kan bara rave en liten stund.
Minns ni Docklands på 90-talet?
Ja, jag bodde ju granne.
Var du på någon fest?
Nej.
De var ju, var du inte där de var då? Ju, du var ju, du jobbar ju, jobbar ju i krogindustrin.
Jo, och men jag jobbar ju på, inne i stan, inte höll jag på och gick på rave. Eller?
De var ju, alltså, de hade ju tillstånd, de fick ju vad de var och sådär. Mm. Men sen gjorde ju polisen alltid razzior ändå då för att det var lite det ena och det andra. Och en av arrangörerna till de här festerna, han är ju numera känd som OS-bombaren också. Han blev ju sur då för att de var där.
Oh, fancy. Ja. Så dansa, det tycker jag ändå att man kan få göra. Kanske inte på ecstasy då, men lite dans kanske.
De är bra på
man kan också göra det på ett väldigt nyttigt sätt tydligen. Det finns nämligen nu då en nattklubb i Glasgow som heter SWG3 som säkert ska uttalas på något mycket
Swag
fräsigare
sätt. Swag.
Swag 3, här kommer, nu har Jörgen varit i England. De har satt igång ett system som de kallar för body heat. Och det här systemet, det är väl något slags värmeväxlare antar jag egentligen. Men det ska helt enkelt omvandla dansgolvssvetten till energi. Och då har de uttalat sig så här, att när man dansar till exempel till Rolling Stones eller något lite så här plain, då kan kroppen generera 250 watt. Men när de drar på ordentligt, när alla skuttar upp och ner och de har någon riktigt känd DJ och så där, då kan en människokropp alstra 600 watt. Och den här värmeenergin kan sen då i det här systemet omvandlas till kyla så att publiken får lite luft. Eller så kan man så här putta ner den i någon slags borrhål. Det måste ju vara bergvärmehål då, tänker jag mig. Tills de behöver värma upp. Vad tror vi om det här? Var skulle vi svettas? Var ska vi använda det här på Åland?
Jag vet själv att jag var uppe i nästan 10 000 watt på din fest när ni körde ballroom blitz på dansgolvet.
Ja, precis.
Lätt.
Ja, jag menar
man
det.
Man kunde ha tagit tillvara på den energin, det skulle ha räckt länge.
Alltså jag kommer bara på Göteborgsvitsarna, så jag tror jag håller tyst.
Nej, kör den!
Kör,
nej, men
kör,
du vet.
Kör den,
det
ska vi. Inte.
Det
jag säger
det
då.
Ja, men lagningsdebatten, det är så mycket hot air som kommer ut.
Ah,
på dem som
just det. Där ska man kunna kanske ta vara på lite.
Prata och se hur
det kan bli lite syrefritt där på kvällarna kanske. Eller? De skulle behöva liksom sån här luftväxlare.
Jag är inte så säker på att det är tillräcklig energi där faktiskt.
Nej,
det. Ja, det är mer lite mörker.
Det kan, mörker och det kan vara den balanserande effekten till ballroom blitz.
Just det.
Mm. Och det behöver det ju vara.
Så
det
vi borde
vara
ha haft,
yin och yang.
Vi borde haft någon form av värmeväxlare på min fest.
Det borde vi ha haft.
Nej, men man har väl tänkt tanken om när man går till gymmet och så lyfter man x antal kilo upp och ner. Och så
varför
där.
Driver jag ingenting med
nej,
det här?
Precis.
Ladda min telefon.
Men jag tror att jag har sett det där på något gym någonstans där man har motionscyklar kopplade till någonting som producerar energi.
Ja, men det skulle väl vara en motivator om inte annat för
sett.
Att få titta
kanske
på så här morgon-tv framför en så här. Så måste
har
man cykla.
En animation på Putin som blir argare och argare ju mer du cyklar och ju mer energi du alls så där med.
Eller så kan man titta på mer och mer så här morgon-tv då. Efter fem eller något så här meningslöst intervju. Ja, jag vet.
Man då får en sieve, man bara.
Ja, vi ska prata lite mer om företag nu tycker jag.
Okej.
Okay. Så att vi slutar tramsa om dans och sånt. Mm. Det här, vi ska snacka lite hållbarhet tänkte jag. Det är ju kanske lite slitet som begrepp. Men omvärldsoron stoppar inte gröna vågen, säger Dagens Industri. Mm. För 50 året i rad så har man tillsammans med Aktuell Hållbarhet och Lunds universitet genomfört den stora hållbara bolagundersökningen. Och här märks inga kriser alls minsann. Bolagen är på gång.
Mm-hmm.
De resurser som svenska bolag lägger på sitt hållbarhetsarbete bara ökar och ökar och ökar. Man har till exempel andelen bolag med vetenskapsbaserade klimatmål ökar. Man utvärderar sina chefer ifrån icke-finansiella prestationer, alltså hur man är helt enkelt som chef. Vad skulle ni säga
motsatsen till skattetoppen alltså?
Ja, lyckotoppen. Nice. Ja. Hur står sig Åland i det här tycker ni?
Ganska bra, det är väl som i alla många fall, vi är något år efter Sverige men något år före Finland. Det är sådär.
Okay.
Men jag tycker faktiskt så här att de åländska bolagen, exakt vad de har gjort det vet jag inte, men jag tycker att många positionerar sig när det handlar om hållbarhetsarbete. Men jag tycker också att det här bärkraftsarbete som har pågått inom Åland ända sedan 5-6 år tillbaka faktiskt var ganska förutseende. För det var tidigt ut alltså. Hela det åländska, det här bärkraftsarbete och hållbarhetsarbete, det var ganska tidigt.
Jo, det är sant.
Faktiskt. Och där tycker jag verkligen att samhället för en gångs skull kanske har lett vägen för företagen. Oftast brukar man säga att det är tvärtom, att det är företagen som visar hur det ska gå till. Men när det handlar om hållbarhet och sånt här, så undrar inte jag om den här åländska strategin som alla har varit med om att ge. Alltså ingen ska ha speciellt cred för, utan alla har varit med om det.
Mm. Jag undrar om jag måste ta tillbaka och säga att vi kanske är ganska lika med Sverige. Om man tar hänsyn till att det var så små bolag på Åland.
Ja, för det var det jag tänkte säga. Att de stora bolagen kan man ju göra det här i. Men ett bolag på 3 personer, där var en chef och 2 är anställda. Jobbar de så mycket med icke-finansiella prestationer hos chefen och sånt?
Nej, där är det väl svårare. Där är det ju också så att om du inte bär dig åt som folk med en firma på 3 personer, så
kommer folk att sluta.
Ja, och då kommer det inte att gå särskilt bra. Så ju mindre du är, desto större skäl finns det att faktiskt bär dig hållbart
lite
åt.
Hygglig.
Och sen tror jag många av de små bolagen på Åland tar väldigt stora hänsyn till det här. Jobbar bra med miljön, men de har ju inte resurser att hålla på och redovisa det här som stora bolag gör. Utan de gör det bara, sen håller de tyst om det i princip. Sådär. Mm.
Och när det kommer till social hållbarhet så märkt man nog denna pandemin slår till för väldigt många företag som borde ha permitterat folk direkt valde att inte göra det. Man tänkte att man väntar lite så länge det går, för att man helt enkelt inte ville göra det.
Mm.
För det var ju ens vänner som man i sådana fall måste permittera.
Jo, man håller folk om ryggen lite.
Ett starkt bevis på faktiskt den här hållbarheten.
Så vi är inte så dåliga då?
Jag tycker inte att vi ska vara det. Vi har absolut inte dåligt samvete för det.
Nej, jag upplever att företagen driver på i den här frågan. Utan dem så skulle det vara ännu svårare.
Är det någonting, har vi utrymme för förbättring på något ställe tycker ni?
Jag tycker att det är viktigt att man hela tiden kommer ihåg att vi måste ju se till att allt funkar också. Att man har tillväxt, att man kan göra affärer och vi kan locka hit folk och sådär. Det tror jag att det är jätteviktigt faktiskt. Att vi får ju inte bli ett sådant ultrahållbart samhälle som ingen vill komma till, alltså som blir tråkigt. Vi måste ju vara hållbart på ett skojvis. Hållbart med mera rave-party.
Mera fredags-rave.
Exakt.
Just det. Det är bra att du tog upp pandemin, därför att jag tänkte att vi ska hoppa till distansarbete som ju faktiskt i högsta grad är på tapeten här efteråt. Därför att vi börjar jobba på distans och sen så tänkte vi kanske att det här kan man ju fortsätta med, men här går åsikterna isär. Vissa säger att det sänker produktiviteten enormt, andra säger att de jobbar bättre än någonsin. Remote working will end, sa vår gamla kompis Elon Musk till sin Twitter-personal. De som nu finns kvar.
Finns det någonting han inte har sagt till den här
Twitter-personalen? Nej, det är mycket nu. Men ni som vet, vad är nyckeln för att få det här med distansarbete att fungera?
Jag har inte jobbat i något företag sedan pandemin.
Så du jobbar distans hela tiden egentligen?
Nej,
kan man säga.
Nej, då ska jag jobba hemifrån.
Men dina kunder är ju på distans och liksom dina kollegor är ju på distans.
Ja, men det är en stor förbättring. Man har ju mycket fler möten nu efter pandemin på distans. Jag hade ett idag som jag hade lätt kunnat åka dit, men jag bara, nej, men jag har lite behov av att göra det snabbt idag, så vi tar det på distans. Så, Nej, men jag tror det är bra. Alltså, från början, ända från pandemins start, så har vissa företag valt att göra på ett sätt och andra företag på ett annat sätt. Och det fina med marknadsekonomin är att det bästa sättet vinner i längden. Så man får helt enkelt se om
Elon Musk
har
rätt
eller om någon annan har rätt. Ja, men lite grann så. Man hittar de bästa sätten. Så länge det inte styrs av företagspolitik att det ska vara liksom, ja, men de där får inte jobba hemifrån för det är orättvist. Utan de företag som låter, de som jobbar bra hemma, jobbar hemma. De som jobbar bra på plats och sen så gör man det på bästa sätt. De kommer ju att gå bäst i längden, tänker jag.
Mm.
Jag ser en spaning i det här. Ja. För vi har gått från att alla satt på sina kontor bokstavligen inneslutna i rum där man hade de stängda dörrarnas dynamik till att man gick till öppna kontorslandskap.
Ingen någonsin fick vara i fred.
Som alla skulle ha, där ingen aldrig någonsin fick vara i fred. Det här är någon slags return of the individualist, tycker jag. där man faktiskt får göra på olika sätt. Och här är det nog faktiskt så att företagen måste anpassa sig till det och inse att ett sätt inte passar alla.
Mm.
För jag är helt säker på att de som verkligen har disciplinen och klarar av att jobba hemma på ett bra sätt antagligen gör det bättre där än de gör det på kontoret.
Mm.
Liksom de som inte har det antagligen jobbar bättre på kontoret än de skulle göra hemma. Jag skulle till exempel vara ganska kass på att vara hemma och jobba. Jag behöver ha ett kontor att gå till.
Mm.
Men det finns andra som är annorlunda och nu måste företagen fatta att de kan inte behandla alla lika, för då blir, då blir det inte riktigt bra.
Nej.
Det har ju kommit några nya begrepp här kring det här distansarbetskulturen. Så blir det ju när någonting nytt uppstår här på jorden. Det finns tre som jag tänkte vi skulle snacka om och höra lite vad ni som vet allt här på jorden tycker om det. Det finns ett nytt begrepp som kallas för tyst nedtrappning. Och det här är någon slags motreaktion till att folk på grund av inre och yttre krav härifrån och därifrån skenar in i väggen. Och grundtanken är då att man går till jobbet men man gör faktiskt bara exakt det som står i ens arbetsbeskrivning. Alltså det är så här en liten tyst protest. Man säger inte så mycket utan man bara, det här är mitt arbete, mer än så gör jag inte. Vad tycker ni om det här?
Att man ska säga upp sig istället om man är så trött på sitt jobb.
Att man inte vill lägga in en extra
nej,
växel.
Då är det dags att gå göra något annat.
Det där är ju exakt samma sak som passiv aggressivitet.
Ja, det är väl
man inte vågar skrika och harja utan man går omkring där och är förbannad. Fast man vill inte riktigt säga.
Knyter näven i fickan, okej.
Okay.
Ja, det ska man undvika. Tyst nedtrappning och passiv aggressivitet.
Det är inga bra med tyst
ska man faktiskt skita
i. Okej, okay, då kommer vi till ett gladare gäng, tror jag. De digitala nomaderna, det är ett nytt begrepp som har fötts här i distansarbetskulturen. Alltså det är folk som helt och hållet klarar sig med sin dator och en liten väska till den möjligen.
Mm.
De här flyttar ju runt på jorden nu och världen försöker på många olika sätt locka till sig de här människorna som är helt fria. Liksom, som kan jobba var som helst, när som helst, hur som helst. Hur ska vi på Åland plocka upp de här? Har vi något att komma med i konkurrens med den grekiska övärlden och Bahamas?
Vi har väl allt att komma med. Det gäller bara att så många som möjligt ska veta om det. Jag menar, om du vill bo på
Bahamas är lite mer känt helt
enkelt. Men om du struntar i vädret då, men alltså bo tryggt och ha det trevligt och bra livskvalitet och kunna jobba väl i världen, då är Åland ganska bra. Alltså, jag skulle nog rekommendera många att jobba härifrån.
Så vi säger hej, välkomna digitala nomader.
Och det är egentligen levnadskostnader. Vi tycker att det är dyrt på Åland, men egentligen så är det inte så dyrt. Boende är väldigt billigt på Åland jämfört med i Stockholm
att köpa
eller,
sin bostad,
eller New York.
Jo, det är klart.
Det är liksom,
hus kostar
de
ingenting.
Extra miljonerna som man har kvar så kan man äta för.
Du har 10 minuter till att göra det på riktigt som du annars sitter hemma och ser på tvn att du kan göra. Alltså åka ut till en holme om det är så att du vill göra det. Eller sätta dig i skogen.
Det finns alltid plats på dagis. Och dagis kostar ju typ nästan ingenting. Jag menar, har dina barn på dagis i New York, då får du känna på. Liksom.
Mm. Man kan lämna nyckeln i bilen.
Har vi sponsor av det här, leva och bo på Åland nu?
Det tror jag säkert.
Lite?
Ja.
Nej, men okej. Okay. Så digitala nomader, de vill vi ha.
Ja, absolut.
Det är ju egentligen ett annat uttryck för utrikeskorrespondenter, sådana som var förr.
Ja,
som får runt lite var som
har latska på. Det är bara det att de kan jobba med vad som helst berätta. Nu för tiden.
Och sen, jag tror väl att det här har nog Åland och kommunen på Åland tänkt på. Jag tror de har de här som målgrupp att vilja ha gett dem. Och det är ett skönt sätt att jobba. Jag är en sån som jag jobbar dåligt hemma, men jag jobbar väldigt bra på kaféer och tåg och båtar.
Sån är jag också. Ja.
Så länge ingen
det tycker jag väl att
mig,
jag saknar lite här. Jag tycker inte att det finns som, jag menar, jag var i Stockholm förra helgen och var jag på ett café där så finns det ju ett uttag för min laddare och för min laptop vid varje plats på caféet. Okay.
Och du kan sitta där i 2 timmar.
Man kan sitta där i 2 timmar, det gör ingenting. Det finns färdigt arbetsplatser. Det tycker jag väl att jag lite saknar här.
Hänger
det
man på Julles i 2 timmar med en dator? Jag vet inte riktigt det. Men det kan
nej, och samtidigt så finns det väl kanske ett eluttag i hela lokalen.
Jag ska testa det här nästa vecka tror jag.
Ja, det tycker jag. Okej, okay, nästa begrepp. Overemployees, överanställda. Alltså det här handlar om, de här är också glada tror jag. Det är lite så här högpresterande folk som drar fördel av det här att man kan distansarbeta och helt enkelt gör 2 jobb samtidigt. Och förstås då även kammar hem 2 löner. Är det här girigt eller smart? Jag menar, man kan ju då säga, ja, man kan ju då säga så här, okej, varför ska du ha 2 löner bara för att du kan jobba på distans? Men samtidigt blir uppdraget utfört. Är det här nu liksom boomers som säger så här, nej, det där är orättvist.
Det vet jag ju inte. Vi har ju ingen boomer här.
Nej, vi har ingen att fråga. Vi har ingen att fråga. Men det här med att bromsa och säga nej. Kan man göra 2 arbeten på samma, då är det bara 1 arbete. Då ska man ha 1 lön.
Jag jobbar ju en del med så här företagsstrategier och sånt. Och ja. Ett bra tips där är att fokusera på resultat, inte arbetsinsatser och aktiviteter.
Vad är det du vill ha gjort? Ja, men inte det, hur länge du sitter på kontoret och nej, rullar tummarna.
Nu har jag gjort någonting i så många timmar. Det vill säga, jag har gjort någonting bra. Det som räknas är ju vad det har åstadkommit.
Jag har gått runt här i de här lokalerna i
och
åtta timmar.
Och när jag åstadkommer det här på en halvtimme istället för att åstadkomma hälften på 10 timmar, det är fantastiskt. Så kör på.
Jag jobbade ett tag på catering i Stockholm, eller på en cateringfirma. Och då var det vissa sådana här som kom in och jobbade tillfälligt bara, som var ganska sällan. De kunde springa runt med en sån här binge med servetter på armen, så här bara fram och tillbaka, ungefär hela dagen. Så här. Tills det blev något kul som hände när det började komma gäster och sånt.
Men moderna arbetsplatser funkar ju ofta så att du har en uppgift som du ska göra, sen hur du gör den, det spelar inte så stor roll hur många timmar du lägger ner.
Nej,
så
där,
det...
Jag har, vänta nu, 10-14 så har jag obligatoriskt, då ska jag finnas tillgänglig.
Du är på en sån arbetsplats.
Där jag får göra resten när jag har lust.
Ja, men det är modernt sätt att jobba. Stämpelklockor, något
som
modernt.
Jag tror kanske att det är så att en modern arbetsplats kommer att behöva locka sina arbetstagare framöver, va? Alltså men, det är inte så att man kan straffa sina arbetstagare riktigt.
Men nu vill jag inte vara en party spoiler på det viset, men det här med att vara
lite ändå.
Högpresterande. Alltså det,
det är inte så bra.
Det är klart, fixar du att sköta två jobb och sitter hemma och knackar på och grejer, men kommer du ihåg livet då? Vill jag faktiskt ställa
men
frågan.
Kanske
för det
livet
är, så
är
lätt
ditt arbete
att,
då?
Det är rätt sällan det är så. Många säger det, men det är särskilt nog, tror jag, många pappor som kanske sitter hemma och väljer att jobba och knacka istället för att kanske umgås med sin familj och vårda sina relationer och helt enkelt bara njuta av livet. Kanske bara vara och chilla. Jag får ibland lite utslag av denna prestation.
Så din rekommendation är att chilla istället för att ha två jobb?
Jag tror
att det kan vara klokare faktiskt ibland.
Okay. Jag hörde om en känd Ålands entreprenör här en vecka som när vi pratade om han och hur mycket han jobbar. Han är typ aldrig ledig, och när han är ledig så jobbar han ändå. Liksom. Mm. Men jag tänkte också, det kanske inte är bra, men kanske han har skoj. Kanske han gör det som han tycker är roligast.
Anledningen till att jag håller på att ta på mig en massa olika saker, till exempel det här med Ålands handel och sitta och podda med er, det är ju att jag tycker att det är roligt.
Ja, men så är det ju. Men man måste ju någon gång komma ihåg att gränsen mellan att vara roligt, det är lätt att glömma bort sig själv. Jag pratar ur egen synvinkel.
Man skrattar
synvinkel.
Hela vägen in alltså, i väggen.
Det är lätt att fortsätta köra på och sådär, men någon gång måste man försöka tänka efter att är det det här som är bra?
Det är det nya. Mm. Istället för att skratta hela vägen till banken så skrattar man hela vägen in i väggen. Åh, kul det är! Och sen bara boom. Okej, men vi jobbar ändå mindre än förr, säger någon av er som har lagt in en liten punkt här om Statistikcentralens siffror.
Jag har inte lagt in den.
Nej, det gör
jag
inte.
Jag tyckte att den där var intressant av det sättet att man för första gången på 40 år så verkar det nu som att kvinnor och män ägnar lika stor tid åt förvärvsarbete och hushållsarbete. Man jobbar i snitt 320 minuter per dag eller 5,5 timme.
Alltså det här lät så lite, jag fattar inte.
Ja, men det är väl,
jag tänk på att det är lördag och söndag så gör man inte så mycket.
Nej, det kanske är så
som det är.
Ah, okay, jag förstår.
Och för männens del då så går av de här 5,5 timmarna så är hälften av det hushållsarbete, medan i kvinnornas fall så gör de fortfarande lite mer. Alltså 60% av deras arbetstid går till hushållsarbete. Men klyftorna krymper, och det är första gången under dessa 44 år som man nu ser att de jobbar lika mycket. Mm. Det kan jag tycka att känns bra på något sätt.
Lite fräschare än The Sexiest Man Alive.
Verkligen. Mm. Ja. Verkligen. Stämmer det där så visar det dels antingen att män har börjat begripa att arbete inte är allt här i livet, utan att det finns mycket annat man kan ägna sig åt. Och att kvinnor släpps in på ett annat sätt eller tar sig fram.
Och att vi män slutar bara gå runt och är sexiga hemma och diskar ibland också.
Ja, eller så kanske det är råddigare hemma hos folk bara, helt enkelt. Det kan ju också vara det.
Ja, alltihop, men vad det än är så är det faktiskt
är
ganska
det
bra.
Jag är fortfarande fast i det här med att okej, om man jobbar 5 timmar och 33 minuter och hälften av det är hushållsarbete, alltså...
Nej, folk jobbar inte så mycket då, va? Men det måste ju
vara något konstigt.
Barn och pensionärer var med i det här också.
Hur som helst så är det ju fint om det är så att män nu lägger 50%
av sin tid. Man ska inte kolla en bra story.
Nej,
vi glider på de här goda nyheterna.
Det är vi glada för.
Måste ju gå in på Statistikcentralens hemsida, och det kan alla göra för att ägna sig mer tid åt det här. Det här är nu en övergripande teaser, skulle man kunna säga.
Det är lite av en teaser för Statistikcentralen. Ja. Just det, skönt.
Folk pratar ju ganska lite om Statistikcentralen.
De behöver alla teasers de kan få.
När tror ni senast att de gick på rave party till exempel?
Nej, det var inte igår. Statistikcentrals rave.
Nej.
Okej. Fredrik, förra veckan så dömde du Meta Facebook till en säker och långsam, eller snabb, Död.
Ja, ganska dålig spaning. Alla tror ju det.
Men, ja, jag vet. Ja, men det var jag som inte trodde det. Bara. Nu säger man upp 13% av sina anställda. Och Zuckerberg, han gör slut som en sån här klassisk pojkvän i högstadiet. Han meddelar sina anställda via e-post och sen har de möjlighet att få tala med någon.
Säger det är
han.
Inte ert fel, det är mitt.
Ja, it's not you. Nej.
Fanns det e-post när ni gick i högstadiet?
Nej, men telefon då? Eller lapp?
Nej,
kompis?
Man faxar ju.
Ja, faxa och gjorde slut. Har du gjort det?
Nej, aldrig.
Nej. Nej, men det var väl att man kunde få en lapp eller att någon kompis kom och sa att nu gör han slut med dig.
Vet ni om att jag kan skicka till?
Jag tänker att det är samma. Ja. Och sen får man möjlighet att prata med någon. Typ
ja, men
kompis.
Det är väl typ 20 000 pers i jobbet att han ska gå och säga, liksom, prata med alla personligen, tänker jag.
Ja, alla ska få tala med någon nu i alla fall.
Skickade han personligen? För att de här andra Twitter, han hade ju en sån här bulvan som gjorde det.
Ja, jag vet inte. Förtäll Erika. Nu ska ni kolla historien igen på det där viset. Mm. Fredrik, du får i alla fall gona dig att du har lite rätt här nu då. Ja, att det går på tok.
Ja, men det går ju på tok. Jag säger ju det.
Jag tror på dem. Ja.
Nej, det går inte på tok. Jag lyssnade på
det
förra gången.
Ja.
Nej, jag lyssnade på det. Det här med metaverse tror jag kanske de behöver tänka om. Men det är ju så, precis som ni konstaterar då, att alla bolag måste ju ha en plan för vad som ska komma sen. Och nu har man gjort ett försök med metaverse och det begriper jag kanske inte riktigt alltihopa. Men Facebook begriper det tror jag inte kommer till försvinna på många år. Någon gång garanterat, men det kommer nog att vara
för
där.
För mig känns det som att Facebook har blivit internet lite grann.
Så är
alltså
det.
Det är ju mera, det är inte en social plattform längre utan det är där jag söker. Vad är den här restaurangen öppen? Har de stängt på allhelgona?
Så är det. Nyhetsbärare,
ja.
Alltihopa.
Det
goda samtalet förs ju ofta på Facebook.
Och det jag tror...
Även motsatsen förs där, men det, så är det ju livet. Det ska vara högt och lågt.
Vet du vad jag tror? Om 5 år så är ni i metavers utan att ni märkte det.
Just det. Mm. Så är man en avatar utan
nu
att veta om det.
Ja, du kan vara en avatar utan att veta om det. Du har inga glada nyheter om Google heller, Fredrik.
Nej, jag sa ju någon podd här för några månader sedan. Jag trodde på Google. Jag har helt ändrat mig.
Jaha.
Och det var inte...
Big data, det är ingenting vi vill ha längre.
Nej, men ja, alltså jag har lite grann gått och funderat på det där. Och sen lyssnade jag på en annan podd där de pratade om det här. Och då kopplade jag ihop vissa grejer. Har ni sökt på... Och det här resonemanget är helt snott av någon annan podd som inte minns vad heter nu. Men, jag har tänkt på det här själv. Har ni någonsin sökt på, eller nyligen sökt efter ett recept på Google? Helt på engelska.
Ja, igår.
Ja, och hur ser det receptet ut? Kommer ingredienserna hur du gör högt uppe i den posten? Eller kommer det först en roman över den här rättens historia, hur smaskig den är och någon berättelse om någon som var ute och åt den här. Och liksom, det kommer så här en evighetslång text som man ska scrolla förbi och sen på slutet, då ska man förbi annonser och det är massa skit. Och sen på slutet så kommer det så här lite...
Två ägg
och gör så här.
Okay.
Och då tänker man så här, vilken himla otro att jag just råkar få tag på ett sånt här recept som var så opedagogiskt.
Men det menar du att det är Googles sökmotoroptimeringsfunktioner?
Ja.
Och du menar att de nu inte längre kommer att kunna justera dem?
Det kanske de kan göra, men som det är nu då, som du söker till exempel på recept eller någonting, då får du som sökmotor optimerade artiklar. Och för att de här ska liksom komma högst upp så ska de göras helt värdelösa.
De ska vara 600 ord långa eller något sånt där jobbigt.
Vad är det viktigaste man lär sig som en tidningsman, journalist? Det viktigaste först. På Google nu så verkar det vara precis tvärtom. Det viktigaste sist. Och det får människor i nerverna på, inklusive jag.
Okay.
Och plus då att om
inte annat kommer de att få det nu.
Nej, men om jag söker på någonting, någonting, vad som helst på Google.
Ja.
Ja, för det första så får jag ju 10 stycken betalda länkar först. Man måste ta sig förbi. Och sen kommer man in på en träff som är ganska värdelös. Och då är det så här. Google blev stort tack vare att det var en sökmotor som gav de absolut bästa resultaten.
Ja.
Idag så ger den faktiskt väldigt dåliga resultat när man söker. Och det är inte hållbart längre. De kan ju fixa det här, men om de inte gör det så är det nog ganska rökt för dem förr eller senare. Folk kan ju börja söka på andra ställen. På Facebook och Reddit och TikTok för att Google är så kast.
Men har du inte haft otur nu? Jag sökte igår på Roasted Partridge.
Mm.
Och kom direkt till Jamie Olivers hemsida.
Ja.
Där de dels hade en liten YouTube-video hur man förbereder fågeln innan man sätter in den i ugnen. Och sen kom det ett recept på tilltugge som var linser.
Ja, men jag tror det beror på att du kanske sökte på ett så jäkla udda recept. Om du söker på
potatis och meatballs.
Men lasagne
eller någonting. Så får du en lång historia om hur potatisen kom till Sverige.
Ja, men du kan ju, men när vi pratar, Anna, du kan ju söka på typ chicken tikka masala eller någonting.
Så då får jag en lång, lång historia.
Ja, du får en lång historia om kycklingens
lämmen. Eller,
marsch. Ja, det är helt perfekt.
Okej,
okay,
alltså. Jag förstår.
Mm. Okej,
okay, ja, vi ska se, vi ska se. Jag är kanske ändå, tror kanske ändå lite på Google. Jag tror att de behöver bara tweaka lite i sina
sätt. Nej, så jag har sålt alla mina Google-aktier. Med förlust ska tilläggas.
Ja. Gått in tungt i Alta Vista, jag funderar på. Ja.
Apropå förlust, så kan jag säga att jag har sålt nu mina de där riktiga monsterförlustaktierna.
Den som steg jättemycket igår.
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det är det här som är grejen. Man lär sig, man lär sig. Nej. Vad lär man sig? Sitt i båten. Ja. Fredrik, du gör jättedåliga ekonomiska.
Nej, man ska aldrig sitta still i båten.
Nej, jag förstår. Nej, men nu är de i alla fall borta. Ja, nu är det
här pratar vi om mycket förut, att sitta still i båten. Jag har lite glömt bort resultatet.
Nu ravar vi
i
båten.
Men det var någonting som var skoj. För sitter man still i båten kommer man absolut ingenstans.
Nej,
man
vi ravar i båten.
Vi ravar i båten.
Det gör vi. Ja. Hörrni, ni, apropå rava. Det har varit någon form av så här val i USA som är ganska luddigt för alla utanför landet. Det är någon, vad heter det? Mellanårsvalet. Berätta, vad betyder det här mellanårsval egentligen?
Man mäller väl alltså vem som sitter i kongressen och senaten, alltså representanthuset.
Men vadå mellanår?
Nej, men man, det,
för, väljer de det flera gånger per år?
Nej, för det är liksom, man väljer president och sen 2 år senare så väljer man då liksom
alltså de här perioderna överlappar varandra lite.
Ja, och sen 2 år efter det här valet så då väljer man president igen. Så de kommer liksom inte samtidigt. Och det brukar alltid vara så att om man har en demokratisk president, då går det valet som kommer 2 år senare på skit för demokraterna och vice versa. Mm. Men det speciella med det här valet är att...
Ingen vann.
Nej, men man brukar göra så att det är liksom allt dåligt som händer är presidentens fel i USA. Mm. Och nu har vi liksom, det är krig i Ukraina, det är inflation, det är bara massa elände, skolskjutning och allt möjligt och sådär. Mm. Det borde ha gått katastrofalt dåligt för demokraterna. Mm. Men det gjorde inte det. Det gick otroligt bra för dem, alltså i jämförelse. Senaten verkar vara väldigt jämn och sådär.
Varför?
Och det verkar dessutom tydligt så att de republikaner som har blivit välsignade av Trump, så det har varit dödskysste, att de har egentligen förlorat på det. Mm. Och det gör en ju glad om, som jag tycker.
Det, vi har så mycket att fira.
Ja, vi kan nog dra slutsatsen. Lite tidigt kanske, men ni hörde det först i podden Ålands Handel. Donald Trump kommer inte bli president i USA igen.
Nej. Den känslan har jag också.
Det kan vi slå fast nu.
Vad skönt.
Och det är skönt.
Det är skönt.
Så det... Och det är väl den hatten av till Biden då. Väljarna har inte gett honom skulden för allt som har gått på tok. De har sett
han
det
har
längre än så.
Han har lagt locket på tycker jag, eller?
Han fyller 80 vilken dag som helst han.
Jaha.
Slutet på november. 80.
Mm.
Ja.
Grattis.
Grattis.
Det säger vi för han.
Det säger vi för han. Hoppas han lyssnar.
Ja. Dubbel grattis.
Dubbel grattis. Ja, okej. Okay. Så någon vann, fast ingen vann, fast...
Alltså Demokraterna gjorde förlorade, men vann ändå.
Vann på något vis.
Man har ju pratat om den röda tsunamin i USA. Att man hade väntat sig att republikanerna skulle vinna så in i bomben. Mm. Så gjorde de inte det. Så alla är jätteförvånade.
Just sådär, det.
Arga.
Nu ska vi prata om Jörgens favoritinfluencer. Margot Dietz.
Margot Dietz, säger man så? Jag är lite osäker på hur det uttalas. Det där var en kvinna som jag aldrig hade hört talas om innan hon exploderade i kvällstidningarna.
Ja.
Hon är influencer och hon har då gjort sig känd för att tycka saker. Och folk som tycker saker får uppmärksamhet. Hon har fått jättemycket uppmärksamhet, skrivit stora kontrakt och allt
hon
möjligt.
Hon har bland annat, tror jag, livesänt sin förlossning eller något sånt där.
Okej, okay. Jag kan ingenting om henne, verkligen inte. Men hon har blivit stor av ett skäl att hon alltid har testat gränserna och gått lite utanför det som andra har gjort.
Mm-hmm.
Hon har helt enkelt varit en attention seeker och lyckats bra med det.
Mm.
Sen en morgon hittade hon i sin trappuppgång en man som låg och sov mot hennes dörr. En så kallad uteliggare.
Jag tror inte att det var en uteliggare, men okay. Utslagen var han i alla fall. Ja.
Vilket som då? Nej, det var ju uppenbarligen inte en uteliggare, för han låg ju inne.
Mm. Och han bodde väl där?
Okay, han bodde där.
Han var lite på pickalurven bara, tror jag.
Okay. Han låg och sov utanför hennes dörr.
Han hade varit på ett rave party.
Han har ravat lite i moderna.
Och då istället för att man skulle ringa en ambulans direkt, för att säga att det ligger en man i min trappuppgång, kan ni komma och hämta henne, så ringde hon till sin personliga tränare och så ringde hon möjligen efter en pizza, det är lite osäkert. Och så öppnade hon glödaren på glänt och filmade denne man som låg utslagen i hennes trappuppgång och lade ut det på sina medier.
Oh.
Ni hör ju alltså, omdöme så var i källaren. Hon tyckte att hon gjorde något roligt, för det låg i linje med allt det som hon hade gjort tidigare.
Mm.
Tyckte hon då, gissar jag. Det här fick som resultat ett ramaskri. över hela den här då sociala medievärlden som dittills hade hyllat hennes sätt att testa gränserna och tagit henne till sig.
Ja.
Det blev ett ramaskri och hon tvingades ta bort inlägget, bad om ursäkt, har förlorat alla sina sponsorer och samarbetspartner typ, så det är väl fullständig kris där just nu då. Och det där är väl som det är, men det som väcker tanken hos mig är, vad är det för samtalsklimat vi egentligen har skapat här? För å ena sidan så uppmuntrar vi någon att ta ut gränserna och säga det som man inte själv riktigt vågar eller vill säga. Tills dess att man nu då i det här fallet råkar filma en man som har slocknat i din trappa. Och då undrar man, var går egentligen gränsen? Är det här nu, kommer det nästa år att vara helt okej att filma en man som ligger utslagen i din trappa? Mm. Eller hur funkar det här?
Jag tror framförallt så tror jag så
det här lämnar en konstig smak hos mig.
Det är ju någon slags drev som skapas också. För att den som nu tycker att okej, okay, det var en packad snubbe i hennes trappa, hon filmar honom, whatever. Det är ju svårt att få det sagt nu. Eftersom liksom nu går det här krigståget fram och ska mangla sönder Margot Dietz.
Man har en egen podd kan man säga det, och det gjorde du just.
Ja, jag säger det. Nej, men alltså jag, det är klart att jag kan tänka så här. Jag har varit med om en liknande sak. Jag stod utanför Indigo och det låg en snubbe. När jag vände mig om så låg han. Och folk hade väl sett det, men ingen gick fram och jag gick fram. Och han var alltså livlös i princip.
Mm-hmm.
Så att vi ringde ambulans och det blev ett halabaloo. Nu ska jag inte slå mig själv om ryggen, men jag menar att jag tror att vi har hamnat i ett läge där vi tycker att det är läskigt med folk som är utslagna, de känns farliga på något vis. Det är ju lite ledsamt, sorgligt.
Ja.
Alltså om medmänskligheten försvinner till förmån för ett YouTube-klipp.
Men det är intressant diskussioner där, vad man kan göra. För jag håller med Jörgen att sådana här personer, de vinner ju på att ligga så nära gränsen det bara går.
Exakt.
Men sen tippar man över den på fel sida.
Och då blir man cancelad.
Och då är det cancelad. Det är så här Paolo Roberto liksom. Det, ja. Han var småskärmig så länge han kallade folk för syltryggare och var allmänt jobbig. Men sen när han köpte sex, då var det så här pang. Bort.
Ja, fast det gjorde han väl ändå inte som en del av att försöka gå lite över gränsen, tror jag.
Nej,
det var
det
väl
nog han
på
inte.
Hans hemliga.
Nej, men det var ju hans personlighet alltså. Det, ja. Det är ju
att vara en
lite halvbordare.
Det är den andra gången jag har hört talas om vad heter hon, Margot. Mm. Den första gången var då var hon också i blåsväder. Det var den första gången jag hörde hennes namn. Det var när hon hade lagt ut en massa stories när hon hade varit på partaj med Ebba Busch under pandemin.
Mm.
Och det var värsta lockdown de hade festa, tror jag.
Hon har också haft ett ganska så här bökigt och väldigt publikt on-off förhållande med sin snubbe, tror jag. Så
oj, det är hennes snubbe också känd? Vem är det?
Han är väl känd för att han är ihop med Mar- eller aha, har varit okay. Eller är det, är
ingen,
det är lite
ingen sån rockstjärna.
Nej, det,
det där vet jag ingenting om, men det säger ganska mycket om vårt samhälle, tycker jag, någonstans där alltså, att det är okej att göra hemska saker, men det får inte vara för hemska saker, och det där är.
Nej, det är ju, konstigt, vi kan väl alltså konstatera att det är inte liksom bara så här walk in the park att vara influencer.
Nej, det, du lever ju på det. Alltså.
Du lever
ju
på att vara lite knasig.
Det var knappast det mest hemska som hände just denna kväll i Stockholm, tänker jag också. Det
nej,
fanns
det
folk
inte
som gjorde
heller.
Värre saker.
Jo, det tror jag också. Mm.
Så jag tycker nog egentligen att hon ska kämpa vidare.
Ja. Kämpa på, Margot.
Faktiskt.
Om vi ska rimma lite snyggt. Okej?
Okay. Mm.
Snökrabbor.
Det har vi ju pratat hemskt lite om, har vi inte?
Det är väldigt lite snökrabbor.
Jag kan väldigt mycket om snökrabbor.
Kan du snökrabbor?
Kan du? Varför då?
Men berätta då, för det är typ världens vanligaste krabbor.
Jag är ju extremt beroende av Deadliest Catch på Discovery. Så jag ser, och Deadliest Catch då, för de som inte har sett den, de följer en massa krabbfiskare som fiskar krabbor. Och ena halvan säsongen så fiskar de kungskrabbor, heter det väl?
Just det.
På andra halvan på vintern då fiskar de snökrabbor. Och fjolårets säsong då hade myndigheterna stängt ner fiske av kungskrabbor för att det var för få krabbor då, helt enkelt.
Nu är det också för få snökrabbor.
Och det här är katastrofernas katastrof. Det har aldrig hänt förut.
Det här kan man nog säga, ja.
Nej, men det, man ser
miljarder
väl
är försvunna ur Beringshav.
Mm.
Vad står det? Från 8 miljarder 2018 till ungefär 1 miljard 2021.
Ja, det är 7% eller vad det blir.
Enligt en forskare.
Nej, det här,
i Alaska. Mm.
Man har ju en personlig relation med de här arma krabbfiskarna, som ni tänker att nu har inte de så del så krispigt.
Vad ska de göra nu?
De såg jag förut. Är de lika coola nu då?
Ja. Det är ganska ett härligt program, för där är det riktiga människor som har riktiga problem. Folk dör ju i den där serien nu och då, för de har problem med beroende och de omkommer i olyckor, och det är inte så här liksom så polerat som det är. Det är liksom ganska på riktigt, säger jag. Så säger någon, det är alltid fake. Men
det är som influencers i Stockholm, lika.
krabbfiskar-influencers.
Nej, men det är en,
men vadå, man tror nu att det här ska kunna vara orsakat av
den globala uppvärmningen.
Vattnen blir för varma helt enkelt för de här snökrabbarna.
Sen är det väl så att på ett år är det väl svårt att dra slutsatsen, men väldigt många drar just den slutsatsen.
Det är flera år mellan 2018 och 2021.
Jo visst, men det här är första året man gör det nu alltså. Okay. Det faktiskt
det har väl varierat till det, men jo, det är lite läskigt det där. Sen har de delar ju vatten med Ryssland på andra sidan, och där fiskas det också en del. Så att,
där fiskas det friskt?
Ja.
Okej, okay. Så det var, vi har haft lite för mycket glada nyheter här, så nu gick vi ner oss.
Nej, det här med snökrabborna. Men nu är det säkert så här, i Norge finns det säkert massor med snökrabbor. De har ju allt. Så här liksom.
Har Norge? Ja, Norge har allt.
De har ju gas, olja,
vattenkraft. Jo, man hatar dem.
Men nu är snökrabbor också.
Snygga, trevliga, rika,
fjordar,
välartade. Fjordar,
lusekoftor. Ja. Snygga är de, långa och vackra.
Och sen,
kan
sen
du skida?
Låter de låter glada hela tiden.
Exakt.
Och sen, man kunde åtminstone trösta sig tidigare att de var kastat på fotboll, men kan man inte ens göra det längre.
Nej, åka skidor kan de göra.
Ja.
Det här är ganska hemskt, normen, ni kan ju allt dem. Hur har det gått så här?
Ja, jag vet inte. Nu kommer vi till din allmänna spaning här, Jörgen. Varför är det så lätt att kritisera men så svårt att vara positiv? Hur kan vi bli lite bättre på att ge glad feedback åt normen?
Men jag skrev det där, men sen kom jag på att pratar vi inte om det här i en podd för inte så hemskt länge.
Det har vi nog gjort.
I alla poddar hittills, tror jag. Det är din käpphäst. Och sen citerade Bob Dylan och så är det bra.
Jag har tagit upp det också. Jag tror att vi glömmer det den här gången. Jag bara kände för det när jag satt upp det här.
Nu vill jag höra det här Bob Dylan-citatet.
Nej, men jag blev så he's not busy being born, he's busy dying. Och det säger så mycket alltså. Att man är upptagen med att, inte med att leva, utan med att man snart ska dö. Jag tycker det är helt briljant alltså.
Ja.
Och det där fastnade jag fast vid på något vis när man läser alla dessa tidningar och man hör alla dessa rapporter och alla är arga och Margot Dieu får stryk och det.
Lits.
Snökrabborna försvinner. Och har vi slut på goda nyheter, blir jag ibland att tänka.
Nej, jag tror att det är kanske så att vi helt enkelt får mer genomslag, det vet vi väl. Dåliga nyheter får mer genomslag.
Nej, men inflationen sjönker, det fick jättestort genomslag. Så du, ja.
Okay. Men jag träffade faktiskt en tidnings...
I Dagens Industri, ja.
Ja, det är väl enda man läser.
Ja, okay, jag förstår.
Jag träffade en tidningsutgivare i veckan från England som äger en stor mängd små lokala tidningar runt om i Storbritannien.
Mm.
Och han säger att han aldrig lägger sig i det redaktionella innehållet. Det tror jag också att han kanske inte gör. Men, sa han.
Men. Det kan ändå hända.
Men han ställer ett krav på att deras grundton ska vara positiv.
Mm, okay.
Det säger han. Han är så pass att han säger att ni får göra precis vad ni vill. Men jag vill att grundtonen ska vara positiv.
Det här låter som en tidning vi känner.
Ganska mycket. Det fanns rätt stora likheter mellan de tidningar som han då höll på att gav ut och Ålands Handel. Mm. Där man bestämmer sig för att vi ska berätta om allt, men det ska ske med en positiv grundton.
Mm.
För vi är ändå alla beroende av det vi gör. Och då mot den bakgrunden, för jag blev väldigt upplyft efter att ha suttit och pratat med den här mannen. Och sen när man ser verkligheten så var det ganska stor skillnad. Men hans tidningsimperium går hyggligt.
Mm.
Det gör ju vårt tidningsimperium också.
Exakt.
Det går hyggligt.
Så vi håller minen
vårt lilla,
uppe.
Lilla imperium.
Vi kämpar på.
Hörrni, jag tänkte nu att vi ska försöka börja avrunda lite. Men jag tänkte ändå, det är så här, jag har ju ingenting. Jo, det har jag förstås att göra med det. Men ni är ju trots allt fäder bägge två. Och det är fars dag i helgen. Hur skulle ni vilja bli firade i det bästa av universum?
Glatt barn. Som är glad. Sådär.
Gud, nu låter du som en småbarnspappa.
Ja, jag är en småbarnspappa.
Okej. Okay.
Jag skulle vilja att någon av dem ringer och säger hej.
De finns på olika platser på jorden.
Runt om lite överallt.
Min son har ringt med den idag en gång. Han sagt hej.
Skoj.
Facetima.
Härligt.
Ja.
Vad sa han mer då? En så småbarn är. Hej.
Det körde förbi. Jag var ute och promenera. Jag tog en kort promenad. Jag tog till luft när han ringde. Och så kom det förbi en gul bil körande. Och då var det gul bil!
Snyggt!
Ja, så han var jättenöjd med det här samtalet.
Jag har också fått höra att han är lite förtjust i att pussla den här. Nu.
Ja, det är det nya. Nu pusslar.
Hörnbitarna.
Hörnbitarna, sen kantbitarna och sen det där i mitten.
Så det firar ni på söndag? Att du är pappa till honom?
Mm. Köper hem ett 5000 bitar så börjar.
Ja.
Snart en till också. Det är inte så långt kvar.
Nej, det är.
Det närmar sig.
Det är inte bara imperiet som växer, kan jag säga.
Nej, precis. Det är magen också.
Ja, ja.
Mm,
det är tillväxt på riktigt.
Mm.
Ja, okej. Okay. Och jag ska fira min pappa. Men hörni, då ska vi ta oss till det avslutande segmentet, nämligen våra hyllningar. Ska Fredrik börja?
Mm.
Vem tänker du gå loss på?
Nej, jag tänker hylla Emmaus som du och jag gjorde ett studiebesök på i veckan som gick. Och fick bekanta oss med deras verksamhet och de berättade
jag fick om sån allt.
Det var Robert och Marta som berättade. Mm. Man fick sån himla ångest över hur mycket vi köper. Men sen blev man ju också imponerad. Oj vad de kämpar på.
Jobbar. Och vilket system de har.
Och vilket system de har, och de tar in så här, det är sån här arbetsskodling och så håller de på och lär folk liksom och ger dem en vettig sysselsättning och så sorterar de folks gamla kläder och sen skickar de det till Ukraina och paketerar det så att vi får snygga second hand kläder och man blir helt matt. Liksom.
Alltså jag tyckte det också var härligt det här med att de, när man tänker att de skickar iväg, att det går till välgörenhet och att det ska vara någon slags gratis plocka ut, men när de skickar iväg kläder så går det också till butiker som säljer dem, därför att man vill skapa ett värde av det här. Man vill inte bara ge bort saker så att det ska bli skräp av det. Mm. Utan istället så säljer man kläderna på en annan plats. Ja. Så kommer det pengar till en annan organisation.
Och du och jag lovar nästan att göra lite volontärarbete där.
Ja, det så gjorde vi va?
Det får vi hålla.
Vi får försöka.
Nu har vi sagt det i podden, då får vi stå för
vi har
det.
Lovat att vi ska vara kommunikationsvolontärer.
Ja, det är bra. Då ska jag komma och ta bild på det.
Ja, nu kan jag skriva ner 2 minuters arbetstid redan här.
Ni har ju redan gjort PR-arbete ganska mycket.
Jo. Ja, men det är ett tips till alla ålänningar. Gå inte bara dit och handla, utan fråga om man får komma och titta lite bakom kulisserna.
Titta lite, det är verkligen.
Och liksom ta in vad det är som händer.
Nu ska där. Jörgen få gissa hur många kilo grejer det kommer per dag till Emmaus.
386.
Över 1000.
Över 1000 kilo varje dag.
Ja.
Det är 365 ton på en dag.
Ja, det är ju över 400 ton var det på ett år va?
Ja, det var
400 ton. Det är man, litet
400 000 ton ska
ett
vi.
Ett litet lastfartyg skulle man kunna säga.
Ja.
Ja, de har väl de skickar väl ett par, tre, fyra har skickat containerfartyg bort från Åland. Med grejer.
Se där, sjöfarten behövs överallt.
Ja. Oj, oj, nu kom vi lite för sjöfart. Ja. Lite sjöfart fick du. Okej, Jörgen, vem ska du hylla?
Systrarna Chanfrö, hur kan man låta bli att hylla människor som har skrivit en bok som heter Giraffens hjärta.
Nej, underbar titel.
Stort. Sofia Chanfrö och Amanda Chanfrö, och de är nu nominerade till Finlandia-priset i barn- och ungdomslitteratur. Mm. Sånt där gör mig imponerad.
Mm, jag hörde av mig till Amanda igår.
Har du gjort det?
Jo, för jag vill köpa en illustration, för de är helt otroliga, illustrationerna i den här boken.
De är
det. Det är sanslöst alltså. Mm.
Men det där är att de först kommer på en idé, sen bearbetar de den, och så bearbetar de den lite mer, och så pratar de lite mer, och sen genomför de den. Och det där är imponerande, för nästan alla människor nöjer sig med att hålla på och snacka.
Jo.
Och inte göra någonting.
Jag
man kommer
göra
på den ena idén efter den andra, och så prokrastinerar man lite, och så blir det ingenting. Här är det verkstad, och det imponerar på mig.
Jag kan göra lite reklam också.
Gör det.
För när jag frågar hur jag ska göra för att köpa en illustration, så sa hon att hon ska skicka ett gäng till Mariehamns bokhandel. Så det kommer att finnas illustrationer från boken.
Underbart.
Att tillgå i Mariehamn inom kort. Kan
underbart.
Inte säga när.
Underbart.
Får man rösta på vilka priser på online eller någonting? Eller?
Nej, alltså det var jättekonstigt när jag försökte ta reda på det här. Det är en enväldig domare.
Mm-hmm.
Någon slags typ.
Okay.
Snubbe förstås.
Okej, okay, ska vi ta reda på våran bor och se vad vi kan göra?
Det tycker jag vi kan göra. Ja. Nu är det jag som ska hylla. Jag tänkte i detta novembermörker hylla Indigo och faktiskt Mikael Hancock som håller onsdagsquiz varannan onsdag. Alltså pubquiz.
Jag har sett det.
Hittills har det handlat om musik. Jag är lite partisk eftersom det har varit 2 gånger och jag har vunnit bägge gångerna.
Har du vunnit musikquiz 2 gånger då?
Ja, hade bara tillsammans varit med andra ska ju noggrant sägas. Vårt lag heter Stig Dennis med Z. Och första gången var vi 5 och andra gången var vi bara 2. Men jag har alltså varit med och vunnit bägge gångerna. Nu ska vi sluta klappa mig på axeln.
Musik.
Och istället säga så här att jag tycker att det är så härligt att en vanlig sån här novemberkväll eller vinterafton i mörkret kan få lite liv här i Mariehamn. Och jag tycker också kanske att det skulle vara bra om jag fick inte vinna någon gång. Så jag tänker att om det kommer fler begåvade människor dit och utmanar.
Men har jag varit på pubquiz där Mikael Hancock har ställt frågor? Alla frågor handlar om Beatles. Jag kan
nej, det är väldigt bra nivå på det här.
Okej, okay. Jag håller på att läsa en bok om...
Jag kan ingenting om Beatles.
Nej, jag håller på att läsa en bok om dödsmetall. Kommer det mycket frågor om dödsmetall?
Du kan anhålla om det här och nu.
Ja, en special om antingen dödsmetall eller hiphop då. Eller nirvana, det funkar också.
Det kanske kommer en fråga om dödsmetall i alla fall. Du kan väl inte kräva en hel quiz?
Mm, bra.
Om man inte kan någonting om musik, kan man ändå gå dit?
Då får du skaffa dig ett bra lag och så kan du ändå vara där bara för att det är kul.
Man kan bli lagledare och vinna ändå.
Ja.
Vilken gitarrpedal är synonym med det svenska dödsmetallsoundet? Det är ju Boss Metal Zone 2 då.
Trevligt för den ändå.
Med alla
om
knappar.
Om den frågan dyker upp nu på onsdag, då kan jag den.
Vet ni vad de flesta gitarrer är gjorda av för trä?
Det där borde jag veta eftersom jag köper gitarrer då. Det är olika lager. Alltså, du har ju liksom...
Men det var en mest förekommande träslag.
Nu är jag lite på gång och säga tack och förlåt.
Jag tror det.
Uh-huh. Ja, säg.
Ja, men jag kommer inte ihåg. Men det är antingen ål eller asp.
Kan vi säga tack och förlåt istället nu så får ni ta det här.
Vi reder ut det där. Men det var antingen ål eller asp. Kanske mera ål.
Kanske mer al än
jag tror det, jag tror skillnaden är...
Kan ni sluta prata om gitarrer nu?
Hallå,
det var en jättefin programledare idag, Anna. Jag tycker
ni har tagit över här på slutet. Men okej, jag gör vad jag kan.
Ja. Hem och spela lite gitarrer då.
Ja, nu säger vi...
Tack och förlåt.
Tack och förlåt, nu ska jag få hem och laga mat.
Vaktel, nej vad var det?
Rapphörna.
Rapphörna, tack och förlåt. Nu har du lyssnat så här långt, så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax och så hörs vi nästa vecka.